Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett främt. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Coming to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råden! Bög kungen!
Nice.
Hej och
välkomna
till
Kung
på
den.
Vi ville utnyttja våra nyfunna förmågor här då, som vi kan ju prata i person och liksom läsa varandras minspråk och liksom avsluta varandras
meningar.
Ja, precis.
Det där fantastiska intro som vi spelade in, det hade vi inte kunnat spela in över Skype när vi hade gjort den här hej, välkomna till Kung-podden.
Nej, precis.
För det hade blivit så här att vi pratade i munnen för varandra, så det blir hej, hej, välkom, Kung-podd.
För vi sitter ju nu då i min lägenhet här ute i Västra Frölunda i Göteborg. Jag ska ge alla mina kontaktuppgifter.
417-32.
Ja, en söndag. Dagen är den 27 oktober.
Mm.
Vi är beredda att köra in the flesh right here, right now.
Ja, det är mycket som har hänt i kungahuset, så vi måste sätta tänderna i ganska intressanta saker direkt. Som vanligt, jag, Ante Wiklund, och min ständiga följeslagare, Anders William Berg.
Du avslutade liksom, läs för att du ville att du skulle avsluta din mening. Du orkar vänta, så var Anders William Berg. Det kom liksom två chanser där.
Orka, whatever. Du är för långsam. Kom igen nu. Tempo. Vi går igenom alla kungar, från Hedenhös till Bernadotte. Vi har grävt igenom oss flera hundra år av historia redan nu. Flera tusen om man vill. Och idag så ska vi snacka om ingen mindre än Ingeborg Håkansdotter.
Precis, drottning Ingeborg.
Om man så vill.
Som
hon så skämt kallas.
Nu avslutar jag min mening fel. Jag tänkte med dra in på, jag kan säga det är lite så här anal nörderi när man går vidare. Men yes. Drottning är ju lite av en anakronism. För att drottning på medeltiden betyder ingenting annat än en kungs fru. Det är inte bara att kvinnliga kungar heter drottning. Man refererar sig som till att dotter till den här personen, mor till den här personen och alltid hertiginna i Sverige.
Yes.
Så drottning är ju lite vårt sätt att kalla det.
Mm.
Drottning Kristina var ju drottning på sin tid och användes termen på det sättet, tror jag.
Ja, det
drottning
tror jag.
Margareta till exempel, som kommer ett tag efter det, hon är inte drottning heller. Hon kallas husbonde för Norden.
Det är en cool titel.
När hon är härskare i Kalmarregionen. Det är coolt, eller hur? Det
låter lite såhär bondekommunistiskt, såhär Ho Chi Minh eller någonting.
Såhär folkhems, fast innan det, det ja, just det. Hon ledde såhär folkets
folkets bondesamhället.
Folkets bondarmé.
Var lämnade vi den svenska historien förra gången?
Vi lämnade med Birger Magnusson, hennes... Nej, hennes rival snarare. För att det är... Birger Magnusson härskar. Hans bröder, hertig Erik och hertig...
Hertig,
vi klipper in det där, ingen märker någonting.
Hertig Valdemar.
De förstör ju Sverige, alltså i en ganska bokstavlig mening. Den politiska enheten Sverige som en stat, eller ett rike, splittas ju upp under dem.
Yes.
Alltså Finland blir liksom sin egen grej, de sticker upp här, Småland och grejer, de tar sina delar av.
Jo.
Och Birger har egentligen bara kvar så här Västergötland, tror jag. Och det gör de ju efter att de kidnappar honom och... Men de svälter honom inte. De är väldigt noga med det. De har inte svält någon.
Nej.
Det är viktigt. De har däremot steglat alla hans följare, alltså brutit deras ben och virat dem levande skrikande runt ett hjul. Men de svalt aldrig någon. För det var ju vad deras
Det ska de ha cred till.
Ja, det ska de faktiskt
de ska ha cred för.
Det måste de faktiskt få. Birger Magnusson däremot, han spärrar in sina bröder då och svälter ihjäl dem. Och hans bröder, en av dem är ju hertig Erik. Och de här berättelserna kommer från Eriks krönikan, dedikerat till Erik själv. Och han är då far till Magnus den fjärde, men han är också man till drottning Ingeborg, Håkonsdotter.
Och strax efter där vi slutade då, så kom väljs Magnus Eriksson till kung 1319, va? Tror jag. Men eftersom han är ett litet barn så kan han inte styra Sverige. Så vi får en förmyndarregering. Vi får en förmyndarregering. Vi får en förmyndarregering.
Den består då av drottsen och allt det vanliga, det som riksrådet har pratat om innan. Men den leds då av drottning Ingeborg. Och hon är, alltså, för innan han har utsett så är hon liksom drottning eller husbonde eller fan är från 1318-1319. Ett enda år så är hon liksom den som faktiskt är härskare.
Yes.
Men sen leder hon riksrådet fram tills 1326, eller har en ledande roll i det. Varvid hon lite så här demotas, får snedkicken, men sitter kvar tills 1300. 31. Då jag tror att Mankan är myndig.
Men du, nu ska vi inte gå hem den här i förväg. För innan vi går igenom hela Ingeborg och hennes liv och allt det fantastiska, så ska vi ta avstamp i nutiden. Det är nämligen dags för det omåttligt populära inslaget Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av det svenska kungahuset.
Där satt den.
Ni är reda på nyheten?
Det kan jag tyvärr inte tala om. Man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt.
Nyheter på svenska.
Eftersom vi är den nya fräscha Kungpodden, right here, right now, in the flesh, så kunde jag och Anders tillsammans gå till Willis, som ligger en bit härifrån, och köpa...
Prassel, prassel, vad kan det vara? Det är... Svensk damtidning, analog form, papper.
Yes. Den här, nu kan de inte gnälla på oss längre att vi inte ger dem pengar.
Vi kanske är Sveriges mest autentiska podd.
Verkligen. Vi sitter här med ett livslevande exemplar av Svensk damtidning. För att vi ska kunna ge er de mest aktuella nyheterna right here, right now.
In the flesh, in your face.
Och finns det något som är så spännande och upprörande som de senaste veckorna i kungahuset?
Ja, det är faktiskt ett ganska dramatiska utvecklingar. Om det här vore för... några hundra år sedan, den tid vi hittills har diskuterat, så hade det varit... den här nyheten har varit mycket blodigare, va?
Ja.
Men nu är det ju mer... ja, jag berättar inte helt enkelt.
Det som har hänt är alltså att kung Carl Gustav har skurit ner på kungafamiljen, kan man säga.
Men inte med svärd och så, då?
Inte med svärd och så, som man hade gjort på... ja, för några hundra år sedan, som vi pratade om då. Men,
det hade varit med hög energi.
Precis, nu är det ganska kackad energi.
Mm.
Men ja, respekt till vår kung såklart, som har tagit ett problem... i sin egen hand och löste när riksdagen stod handfallna.
Det var det riksdagen sysslade med huvudsakligen. Det är jävla många kungar.
Det som har hänt är alltså att kungen har på egen hand, det här är egentligen något han inte får göra. Det är rättsvidrigt mot en grundlag, för kungen får inte ta sådana här beslut på egen hand, utan det är riksdagen som ska ta sådana här beslut och regeringen. Men han har beslutat vilka det är som är en del av kungafamiljen och vilka som inte är det. Rent formellt, kan man väl säga. Madeleine och Chris och Carl Philip och hans fru Sofia, tror jag.
Vet du?
Vet jag. Deras barn kommer inte längre vara en del av kungafamiljen.
Oh my god.
De kommer fortfarande kallas för prinsessor och prinsar, men de kommer inte få ta del av apanaget och de kommer inte ha några offentliga uppdrag för att representera kungafamiljen och så vidare och så vidare. Och det här... det går tillbaka till en gammal reform som man gjorde 1970, där man valde att förändra kronföljden. Man förändrade grundlagen om tron, vad heter det?
Tronföljden.
Tronföljden, vad heter grundlagen?
Ja, tronföljden.
Heter den så?
Ja.
Ja, den såklart. Det menar jag. Det handlade alltså då om att prinsessan Victoria skulle kunna bli...
nej, förlåt, successionsordningen.
Tack, det kändes fel med tronföljden.
Ja.
Successionsordningen.
Ja.
Det handlade alltså om att prinsessan Victoria skulle kunna bli drottning över Sverige. Och att man skulle kunna gifta sig med vem som helst och sådana där saker. En sak som jag inte visste, det är tydligen under den här reformen på 70-talet så bestämdes det att Carl Gustav, våran kung, är stamfader.
Det är ju liksom lite så här, han är ju inte det. Jag förstår att det är en formell grej det här.
Men han är vald till stamfader för kungafamiljen.
Ja, det är det här med dynastier så. Ynglingätten hade Oden och Bernadotte-ätten
har Carl Gustav.
Ja, de är så förmäta att de tycker att de kan bara så ändra vem som
jag
är.
Jag tycker det är fint, för det betyder att vi äntligen inte har några fransmän som sitter i kungafamiljen, utan nu är det pur svenska.
Ja, det är sant. Vi är inte ockuperade av horiga franska kungahus.
Exakt, längre, exakt.
Som vår expertkommentator Nille Isam Lejon hade sagt. De som vet, de vet, kolla upp det.
Och här i Svensk Damtidning så har vi ett uppslag med Madeleines besked om barnen. Det handlar alltså lite om vad Madeleine tycker om allt det här. Hon tycker att det är helt okej, tydligen. Lite tråkigt, kände jag. För jag hoppades att de skulle vara upprörda över det.
Det är ju inte så mycket, för att egentligen så låter det som att kungen har beslutat mitt barnbarn behöver inte vara med på massa...
Jo, men det betyder också att de inte kommer att få... de är inte med i tronföljden längre, vad jag förstått. Eller så är det typ deras barn.
Så om det skulle ske en tragisk olycka av Victoria och alla barn, om de skulle dö och så, så skulle vad de Madeleines barn hade inte ens, hade de inte ens.
Jag tror att det som kommer hända. Hon bara, ska du ta de här? Nej. Har du någon
fall? Hovet kommer vara så jättedissig. Jag bara, åh, vem är du?
Jaha, och vem är du? Nej, de går bara ut på Östermalm någon gång och väljer någon random. Det är så det funkar. Men jag tror, som jag har förstått det, hör fram i alla fall, så kommer det vara så att Madeleines och Chris barn, de är fortfarande, till exempel, de kommer fortfarande vara med i tronföljden, men deras barn kommer inte längre vara med i tronföljden längre. Det här är något sätt, det är ett sätt att skära ner på tronföljden för att i slutändan, om vi fortsätter så som det ser ut nu, så kommer vi om några hundra år kommer ha en tronföljd på flera hundratusen människor. Det kommer vara alldeles för många som slåss om att kunna bli Sveriges konung. Och som vi vet så är det ju väldigt många blodiga fighter om att få ta tronen.
Men det är ju en fallande ordning, va? Eller jag menar, det är inte som att Victoria konkurrerar på jämlika villkor med alla andra, väl? Hon
Nej.
Är väl...
Ja, men det blir för många, det blir alldeles för många som har en rätt till... att ens kunna bli den svenska, att kunna bli den
men är det bara att hovet är för slö och inte orkar skriva ner alla namn?
Jag tror att det är lite så som är grejen. Det innebär väl också kanske problem.
Någon måste ju presentera Excel för hovet, känner jag. Det är så här, det är inte svårt att lösa där.
Nej, det kanske inte är det.
Men är det någon som sitter och har någon så gammal 900-tals muntlig tradition typ. Jag måste ju sjunga den här gamla vikingavisan om far och så, alla släktingar. För att kunna. För då är det ju krångligt.
Då är det jävligt krångligt. Och så var det Lisa och Anders och Karl och Johan. Jag tänker ju att det som har hänt här är att vår kung Carl Gustav har lyssnat på Kungpodden. För vi har ju tidigare varit skeptiska till Madeleine och Chris. Som har betett sig men lite som de själva vill.
Lite drumligt tycker
jag. Ja, de dyker inte upp här, de dyker inte upp där. Madeleine får åka själv på kungens födelsedag.
Och Chris ser lite plufs ut, tar inte hand om själv.
Chris ser lite plufs ut.
Alltså vi önskar honom all välika och vi hoppas att du gjorde det här, Chris. Men tänk på figuren.
Ja, men tänk på att du representerar Sverige också. Det är inte bara dig själv.
Det här kanske funkar i Amerika, när man tänker på sig själv och när man äter hamburgare. Men Chris. Här så äter vi rovor och håller formen.
Chris, you have to get in form.
Get in form, stop eating the goodies.
Eat hamburger.
Rock yourself.
Eat no more hamburger.
And then contact us. Det här har varit fat-shaming-podden med Anders och Ante.
Fat-shaming-podden? Med Anders och Ante.
Jag sitter just nu och äter godis.
Yes. Men så här. Kungen har lyssnat på Kungpodden. Har lyssnat på våra klagomål om Chris och Madeleine. Och har fått nog. Han går ut i riksmedia och säger, nu får du vara nog med det här.
Han går ut i riksmedia och säger nej ut.
Ja, han säger nej ut. Och Chris och Madeleine bara, men vi är ju redan i Florida. Fan. Och så står Carl Philip och Sofia däremellan och bara, vad har vi gjort? Vi bara köra resebil. Ja.
Men vänta lite nu, är det har Madeleine åkt ur?
Nej.
Nej,
nej, men deras barn right. kommer inte få apanage längre. Och det kommer troligtvis också vara så att Madeleine kommer få
har
mindre apanage kanske. Va?
Har han CP menar jag. Det var inte faktiskt inte meningen, förlåt.
Carl Philip har unga.
Ja. Han har det. Och de är inte med heller.
De kommer inte heller få apanage.
Det är bara Victorias unga.
Ja.
Ja, det här är bra radio när du presenterar en hel grej. Jag frågar efter honom, vänta. Ja, bra.
Så tror jag det. En annan rolig sak med den här successionsordningen som gjordes 1980, jag kanske sa 70 innan, men jag menar 80 i alla fall. Det var att det var två olika lag. Man hade Team Victoria och Team Carl Philip i princip. Team Victoria, de ville att även kvinnor skulle kunna ta över. Och att man skulle kunna gifta sig med... Lite sådär. Ja. Och Carl Philip ville inte ändra, inte Carl Philip själv då, men Team Carl Philip, de ville låta det vara som det var.
Så de ville ena änden de konservativa vännerna av män.
Precis.
Och andra änden så har vi förnyarna, de progressiva kvinnovännerna.
Yes, girl.
Och vilken färg, hur ska man sortera dem?
Jo, så här var det. Högerdelen av riksdagen var på Victorias sida, medan Socialdemokraterna var på Carl Philips sida.
Bu.
Det här handlade om att Socialdemokraterna har ju ändå haft i över 100 år nu i sitt partiprogram att man ska avskaffa monarkin. Och man hoppades lite på att om vi bara låter det vara som det var och är, så kan det bara rinna ut och dö.
Vadå för att Carl Philip skulle fucka
upp? Jag vet inte riktigt. Någonting att de tänkte väl att så här, om man fortfarande inte kan gifta sig med vem man vill och liksom med så här väldigt styva regler, så kanske man tänkte att men det kommer rinna ut i sanden och så kommer skita i det.
Det blir som en flexibilitetsreform lite för högern här då.
Att precis.
Så
sossarna hoppades på att det skulle bara rinna ut i sanden och dö ut. Medans högerdelen då tyckte att vi måste satsa på vår monarki och låta den expandera och bli större.
Måste förnya.
Så fräscht.
Kvinnorna får leda.
Så
pussy is in charge.
så kom det sig alltså att Socialdemokraterna blev kvinnohatande manschauvinister. Mm. Och Moderata partiet blev en Yas Queen-regering.
Ja, men det är ju pre-Mona Sahlin också. När man yes. är de sexistiska gubbarna i LO styra.
Exakt.
Det är en mörk tid.
Yes. Mm. Men med det så kan vi egentligen slå igen Svensk Damtidning för den här gången.
Mm.
Nu vill jag göra det fysiskt här. Snyggt.
Alltså Kungpodden.
Mm-hmm.
Fräsch levande.
Lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Antonik Lund.
Hörru du Ante,
mm.
det känns som att vi har vårt lilla förmoment färdigt här nu, att vi borde gå in på Ingeborg.
Mm.
Du tror det va?
Jag trodde det.
I din enfald. Mm. Men det är så att jag har upptäckt någonting i dagarna.
Okay.
Det är en person som aldrig har nämnts direkt i den här podden, men som har varit med i en liten klippning, ett intro till ett avsnitt. Marcus Folin.
Uh-huh.
Även känd som The Golden One.
Ja, ja.
Som är... Jag vet inte riktigt hur man ska introducera det, men han är alltså en högerradikal bodybuilder.
Och youtubare.
Youtubare.
Mm.
Han brukar sitta för i bara överkropp, inte lika mycket nu längre. Han är lite mer modest och ja. Prata om... Ibland politik, ibland saker som jag inte riktigt förstår om man tycker att det är politik. För han har bland annat menat att det är så här, en stor nationalistisk kamp är den ekologiska kampen. Och i den videon att man ska köpa närodlade ägg och sånt.
Okay.
Och det tycker jag var lite larvigt.
Det var lite larvigt.
Ja. Vi kanske kan släppa prestationen lite och säga att den här människan är ju dum i huvudet. Alltså, han är ju väldigt, väldigt, väldigt dum.
Nu startar vi en beef här. Det är härligt.
Jo, men Marcus, du får jättegärna komma och försvara själv, Marcus, om du ja. Hör det här. Det är inga problem. Det ja. Jag pratar gärna. Men han har en syn på historia och svenska nationen och kungafamiljen och sådär. Som jag tycker är lite lustig.
Lite enfaldig.
Mm.
Vi har haft honom i introt till avsnittet om kristendom och hedendom.
Ja, precis. Han gör en stor sak av att så här, today, han pratar på engelska då för att han ska nå ut till många. Så han säger, today you need to praise both the old gods and the new. Och han går runt med så här, en torsammare och ett kristet kors.
Just det.
Och tycker att det är så här viktigt att vara hedning. Men man måste vara pragmatisk till skillnad från Varg Vikernäs som man ser som ett, så här, ett rimligt inlägg i debatten. Varg Vikernäs var alltså den dömde black metal-killen som brände ner kyrkor i Norge.
Mm.
Han förhåller sig till honom som en relevant diskussionspart. Så. Ja, så han hade lite åsikter om hedendom, men han hade lite åsikter om tidig svensk historia nu. Han har släppt lite videos på YouTube.
Utmanar oss?
Han utmanar oss. Det är specifikt riktat till oss.
Oj.
Tror jag kanske.
Det var det han som startade den här beefen alltså, det var inte vi.
Marcus, om du vill komma och dementera den här podden så får du göra det. Men tills vidare så är det att du har gjort den här videon direkt riktad mot oss.
Vi har Marcus med på tråd här.
Ja,
det var riktat direkt mot Kungpodden.
It was direct to the Kungpodden. Jag vet inte om det var så bra imitation av honom.
Jag har fått en, sen jag började höra om honom så har jag fått en bild i huvudet av att han alltid är inmålad i guld. Att han alltid är inmålad i guld över hela sin bara överkropp och talar i YouTube-kameran med guldig kropp.
Alltså kromfärgat i hans kropp. Ett obehaglig bild faktiskt.
Ja, efter ett tag så började jag inse att det här kanske inte är så han ser ut. Det här är bara något jag har fått för mig. Men jag har varit väldigt övertygad om att det är så han ser ut. Men ja, visa oss.
Ja, jag tänkte att vi ska gå in här på hans YouTube-kanal och titta lite på Swedish History, Viking Mentality and the Viking World. Swedish History, det här är ju kanske inte sant så. Goths and Swedes, Uppsala Grave Mounds.
Ja.
Han har lite teori om Götarnas Vena och Sverige när det blev kristet och varför.
Mm.
Ska vi ta en i taget här? Vi börjar med Viking Mentality and the Viking World.
Yes.
Okej, okay, Marcus Lien, Golden One.
To begin with, I thought it would be a good idea to talk a bit about Viking mentality, and that is the quest for glory. And I stand here beside a glorious runestone. It is a commemoration raised by someone's sons, someone's relatives, someone's friends to commemorate a heroic and glorious deed. So the Viking mentality was, to a large extent, about gaining that fame, gaining that glory in the eyes of one's peers. It is about doing something daring, something courageous, something beyond the ordinary. That is one interpretation of the metaphysical value of glory. Back during the Viking Age, most of Scandinavia was forest, so you couldn't really get all too easily to other parts via land. But going to other places with ships was much easier. And for those who are wondering, I can't understand Danish. I can speak Norwegian, or rather I can speak Swedish to Norwegians and they can speak back Norwegian to me, and I can understand. Back in the Viking age, we could understand each other perfectly. Vikings were very much indeed occupied with the quest for glory, the quest for fame and riches and conquest.
Okej, okay, så. Ja. Vad vi precis har sett där? Vad har vi sett någonting? Kanske fråga dig lite mer.
Vi har sett en, ja, en musklig kille, Golden One, ja, läsa upp sin historieuppsats som han skrev i åttan, högstadiet ungefär.
Ja.
Han har alltså förklarat oss, för oss om The Quest for Glory. Som tydligen går igenom hela vikingafolkets mentalitet och kultur. Jag tycker aldrig att han riktigt förklarade vad det var han menade med glory. Han sa att han reste runt...
The metaphysical aspect of glory. Alltså han... Okej. Okay. Så Golden One är... Alltså jag sa högerradikal förut. Han är typ... Jag vet inte vad han hade kallat sig själv. Identitär, radikalkonservativ.
Var det inte ungsvenskarnas loggan han hade på bröstet där?
Jag tror inte det, jag tror det är någonting. Han har inte den här klädesmärken, han är som Alex Jones. Han säger folk proteinpulver och tröjor typ, det är det han livnär sig på. Men han alltså han har att göra med de alternativ för Sverige. Han har varit med i Motgift som är en sån här nazistpodcast och så liksom. Han är en märklig figur så. Men han alltså det han gör i den här videon att, vad ska man säga, man kan stycka upp det. Först fram en runsten och ska berätta vad en runsten är. Och det han beskriver då är, det är alltså en sten på vilket man skriver om någons liv som har dött. And this is very unique to the Viking mentality. Ja, det är så här, han beskriver något så här allmänt, alltså en dödsruna liksom. Ja,
som finns i alla kulturer.
Ja, i alla. Och det är så här, det återberättar om en person som hur mycket pengar han hade, hur mycket är, alltså vilka krig han var med och så. Ja. Och det är klart, det är, så här, det är ju ingenting man gör idag. Så det är inget. Nej, som är så här, det är något, men det är inte som att det är, jag vet inte, det känns som att han lite så här greppar efter strån med vad som är så specifikt vikingaktigt.
Sen var vi dessutom också... Nästan, det kanske visserligen inte har något att göra med huruvida de var vikingar eller inte, men den absoluta majoriteten av alla runstenar var ju kristna. Eller det var kristna som uppsatte den.
Jag tycker det roligaste att han alltså, säger poängen med de här stenarna och berättar hur mycket pengar man hade och vilka krig man varit med. Det var att inspirera andra till glory.
Ja, och greatness.
Det finns inget tillstånd med att säga. Det var inte så att hans familj ville så här legitimera varför de hade de här sakerna.
Ja.
Eller varför de var mäktiga spelare. Alltså det finns inget spår av cynism och sådant. Det är liksom så himla... Det var liksom,
det är fint.
De kom hem för att liksom tagga alla andra svenskar och bara, kom igen nu, om jag kan ni med. Det är en märklig inställning.
Det känns ju väldigt mycket som att det bara är en uppsats han har skrivit när han gick i skolan. Och ja, det här liksom att den långa delen som är, på den här tiden var det skog överallt, så man kunde inte ta sig genom skogen, så man åkte båt istället. Yikes.
Och det är verkligen så här. Ja, ja. Sättet han står också, han står liksom en mikrofon. Han är ute i Uppsala och han är där från värsta. Och han står framför liksom, han står helt still, kameran står helt still. Han pratar med en röst, tittar in i kameran och bara, and then a lot of the Vikings went east, but they also untraded and they also joined the Byzantine Emperor. Det är sådana saker som är,
ja.
Kan jag läsa Wikipedia sammanfattning. Men vi tar nästa video.
Ja.
Så
Nästa heter alltså Goths and Swedes.
Goths and Swedes, Uppsala. Nu har vi Uppsala gravhögar och då har han spännande saker att säga.
If we're gonna translate svear and götar to English, it could be translated as Swedes from Svealand and Goths from Götaland. And of course, the Gothic people do not need any further introduction. They left their mark and perhaps one could argue made Europe a more beautiful place, genetically speaking. In terms of Svealand and Uppland, this was the center of this part of Sweden before the two places were connected. Now, of course, we don't know all too much about this time, because not all too much is being written down. Behind me, as I said, we have three glorious mounds, and they are known as the King's Mounds. The Gothic peoples went first into Eastern Europe, where they stayed for a while, but then as the Huns began to appear in the east, they started pushing west. There has been some graves, boat graves, and something very interesting here that proves the how connected still this part of Sweden was with the rest of the world is that some of the chieftains have been buried, and they Uppsala University made some archaeological excavations here. We are at Kung Björns hög. Kung means king, Björn is a Swedish men's name which also means bear. So King Bear, King Björns Grave, also known as Håga Högen.
Det fortsätter ju samma anda av att känna som väldigt oinformativa.
Ja, alltså de är, det är lite sparka på den som ligger, men de är ju ganska tråkiga också.
Ja, men väldigt tråkiga.
Men de har guldkorn just där. Det intressanta med den här, att han pratar om Götan och Svena, att han, okej, det finns lite olika saker, men han pratar om Götan och Svena. Och där Götan är, han tar för givet att Götan är samma sak som goter.
Ja.
Alltså austrogoterna då, tror jag han syftar på, att de som alltså går in och förstör Rom och sådär.
Yes.
Vilket han illustrerar med att visa klipp från Total War.
Total War.
Strategispelet. Vilket är lite kul. Men han liksom, för det var sån här grej när jag pluggade historia, minns jag, att det finns något som heter göticism, som var typ, det började på typ 1600-talet tror jag. Att man ville ge legitimitet åt Sverige, och då ville man säga att götarna var samma sak som de förstörde Rom, och därför har vi typ, får vi gå ut och härja i 30-åriga kriget och vara ett imperie och såna där grejer.
Götarna
och ja, jag satt och såhär Wikipedia läste det här lite nu, för att det var någon sån här jätteförvirrad grej att goterna skulle kommit från Bibelns Magog. Som vissa har kritiserat oss för att vi inte börjar med, för det skulle vara Sveriges första kung.
Precis.
För typ 3000 år före Kristus någonting, så kommer Magog, Jafets son, med en båt och landar i Sverige på något sätt. Och han skulle, Gog skulle vara en likhet med Got, enligt Isidor av Sevilla, som skriver Historia de Regibus Gotorum Vandalorum et Suevorum på 1600-talet. Och alltså, det är inte så här super credible källor där. Det...
Nej, vi litar oss ju bara på väldigt credible källor, som då Ynglingasagan.
Alltså min poäng är bara att han accepterar helt och hållet liksom den här idén om goterna. Och sen det här, genetically speaking, att han måste få in en lite sån här rasbiologisk...
Ja, att goterna gjorde Europa till ett wonderful country, a wonderful land, genetically speaking. Beautiful var det.
Ja.
Genetically speaking. Ja, han har ju väldigt förkärlek för att säga att saker är epic och glorious hela tiden, så att han låter ännu mer som en 12-åring. Alltså det är, återigen Marcus, vill du komma hit och prata med oss så får du jättegärna göra det, men dude.
Han pratar ju så här Sagan om ringen engelska, ja, eller försöker göra det. Det
är så här... Ja, han lägger på och han säger liksom så här: upon och thus far we have spoken about, man liksom,
I stand in front of three glorious mounds. Och så är det Uppsala gravhögar, som är jätteintressanta, jättekul.
Ja, men
det är tre kullar.
Ja, det är tre kullar.
Det är ingenting på dem. Nej. Three glorious.
Och Kung Björns hög är inte en epic place, eller vad var det?
Nej, det är där. Ja. En kulle.
Det är en kulle.
Men,
men det är väl en smakfråga. Om man tycker att det är epic och glorious så är det såklart. Det kan inte vi göra.
Vi tar den sista också.
Ja, vi kör den sista också.
Den här har inte jag sett ännu, men det här är då Swedish History. Why did Sweden become Christian, med Marcus Folin.
Birka was the principal trading town in Svealand, whereas Uppsala was the religious and civic center. From the countries across the Baltic Sea came fine goods such as honey, beeswax and linens. And the import of linen garments from the Baltic is a fine tradition that I endeavor to reignite. The influence of Christianity came from two major sources, the British one and the Frankish one. And if you wonder why the story begins here in Birka, almost 200 years before Sweden became Christian, it's because it was here the Frankish missionary Ansgar first landed during the 800s. How did Sweden become Christian? Why did Sweden become Christian? And it's actually a matter more of politics rather than spirituality. So one could argue that it's actually the powerful aspect of Christianity that was appealing to the Vikings here in Sweden, for example. Paganism is a bit more suited to someone who's wild, people that is wild, a bit more chaotic. Whereas if you want to cement a kingdom, if you want to create a kingdom where everything is a bit more centralized, you have a king who is chosen by God himself, it's easier to rule a bit more calm people, so to speak. Christianity was a good choice for Swedes to adapt, to get closer to the continent culturally and spiritually. So it was a good deal. It was a good deal to get on the winning team, so to speak. So the pagan world was a bit outdated. The new, modern, powerful was on the continent, and the continent was Christian.
Ja, vad ska man säga?
Alltså, det är så här. De är ganska tråkiga på ett sätt.
Och... jag tycker ge honom lite cred, för att jag avbryter det här, men jag tycker ge honom lite cred och säga att han åtminstone kommit in lite på spåret, det här med liksom, att ja, men, kristendomen var ett sätt att organisera en stat som var liksom Att kunna bygga ett kungadöme där man kunde vara mer en centraliserad kung över ett landskap, över ett, liksom ett land och ett landområde. Men han säger det ju på väldigt roliga sätt, att det är liksom så här saving power och more paganism is a religion more for a wild chaotic people while Christianity is more calm people.
Jo, men det är som att mycket av det han säger är så här, det är väl liksom inte fel, men typ att han berättar att så här, svenska vikingar åkte österut och danska åkte österut, men det är sån här. Vissa videos kan han ändå ha lite så här karisma att köra på typ. Men det är så att han filmar sig så här helkropp långt ifrån och bara står helt stilla i ett fält och pratar. Men skitsamma, det ämnet han pratar om. Alltså det är ju kul det här med att han har en så här bara well maybe, som att det är en kontroversiell grej så här. Maybe it wasn't a spiritual development, bara political. För han är väldigt mycket så att han tar liksom, han är en vuxen människa som tar nyhedendom på allvar liksom,
ja,
som en viktig andlig företeelse liksom för människor i vår tid. Han har liksom ändå någon slags medvetenhet om att liksom svenska kungar tog sig an kristendomen för att det är en, så här, en centraliserad stat med en gud som utser en kung och sådär. Det är så märkligt att han klingar liksom vid någon slags, jag vet inte, någon syn på historia som är så himla driven av att det finns en viking mentality och en så andlig utveckling, att det är så här individuellt.
Det är lustigt att han liksom pratar mycket om sånt annars, och det här börjar han prata om att det kanske inte var en spirituell utveckling som gjorde att det blev kristet, utan det kanske var en politisk grej. Men det känns som att det är precis det du inte borde säga om du ska vara liksom, eller vad man ska säga. Annars tar han ju inte det spåret riktigt.
Nej,
kanske. Men jag vet inte, jag har inte jättebra koll på vad det går om annars kan säga. Alltså man kan ju göra så här lätta poäng med att bara köra en sån här no I don't think so. ibland är det ju lite så liksom att det är så här. Do you think that Christianity is a good religion for wild people? No, I don't think so.
Men typ summa summarum, det som är jävligt roligt med Gulliver, det är att han är en person som tar kristendom, vilket kanske är så här, okej, det finns kristna människor då, ja, men han tar liksom hedendom på så här fullaste allvar och vill diskutera liksom så här, our ancient glorious people. Det är att han liksom uttrycker allting som så här glorious bla bla bla.
Ja.
Han vill göra liksom så här, den här viking mentality grejen att han bara beskriver typ det var människor som ville nå ära och rikedom i sitt liv och sen skriva på en sten efter att man gjorde det.
How very original and unique liksom for the viking people. Ja, verkligen.
Och att han typ, att han känns som att han är väldigt så här okritiskt köper sån här. Alltså vad fan, för om du, jag tänker om du köper en populär historisk bok idag, typ Maja Hagerman och sånt där.
Mm.
Det första man gör är ju att man säger typ, ja, men det här med götar och goter så här, det är liksom en, det är lite så här fabricerade uppgifter. Jo, och
vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt också, den här myten om att götar och goter skulle vara samma sak.
Och det är ju inte som att det är typ, jag tycker något av det intressanta som vi har haft i de här första avsnitten när vi pratar om förbindelserna mellan, alltså man var ju inblandad i krigen med Rom, alltså från svenskt håll.
Mm.
Men det var ju inte på det.
Det känns lite som att han vill att det ska vara på det här sättet, och därför så kör han den historien liksom. Det låter ju coolt att säga att det var göteborgare som åkte in till Italien. Här ska du få, Luigi!
Det var såhär Glenn
Ulf. Ska du få för gammal pasta? Och gammal mozzarella.
Ja. Har vi mjölkat allt det här?
Nu har vi mjölkat det. Dagens avsnitt om Ingeborg. Vi har haft en väldigt lång intro här, men det kommer faktiskt vägas upp lite grann, för berättelsen om Ingeborg är inte jättelång idag. Så vi kommer ha en lite kortare del om just kungaberättelsen, säger vi nu i alla fall. Som vanligt så brukar det bli jävligt långt ändå.
Jag vet inte om lyssnarna känner till det här, men vi brukar spela in typ upp mot 3 timmar någonting, och sen klipper vi ner så hårt vi kan.
Ja, så det blir alltid två delade avsnitt med en timma var och sånt där.
Jag vet, det blir nästan för CP långt det här, men
ja. Ja, men med det sagt,
är det så nu vi spelar introingen?
Nu spelar vi introingen. Välkommen till Kungpodden.
Jag honom såg en gång, en härlig konung.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans like spelade i skolan.
Kommer till Kung.
Vi tackar Marcus Folin för det här extra inlägget i Kungpodden. Och så kastar vi oss in i det vi faktiskt är här för. För nu är jag jäkligt sugen att få lära mig mer om Ingeborg Håkans dotter.
Let's go.
1301 i Norge så föds Ingeborg Håkans dotter. Dotter till Håkon Magnusson av Norge och drottning Eufemia. Hon trolovas ganska tidigt, bara 1 år gammal, till Erik Magnusson som vi pratade om i förra avsnittet.
Mm-hmm.
Och 1312, när hon är 11 år, så sker bröllopet. När hon är 15 år så föder hon deras första barn, Magnus Eriksson, som vi kommer att prata mer om i nästa avsnitt, för han kommer vara vårt ämne för det. Men det är väl kanske där någonstans som vi tar vid. Hon har fött den här kungabarnet, en kronprins, och därmed så har hon på något sätt säkrat kronföljden, kan man väl säga. Hennes man, Erik Magnusson, han dör ju, som vi vet, för att han blev ihjälsvulten av den usle Birger Magnusson. Precis. Som vi sa i början av det här avsnittet så var Erik Magnusson alltså för ung för att kunna bli kung när han blev vald till kung. Han blev dessutom vald till kung i både Norge och Sverige. Mm. Så vi har två stycken riksråd som är förmyndarregeringar. För även om han är kung i både Norge och Sverige så betyder inte det att han är kung över unionen Norge och Sverige. För det är två olika länder fortfarande. Så det är två olika förmyndarregeringar, det är bara att de i framtiden kommer ha samma kung. Mm. Men vem var den här Ingeborg då?
Hon kom ju lite in på tronen via ett bananskal här då. För att hon, alltså Birger är ju kung, men han spärrar fast Erik. Och hon leder då det här partiet som är på Eriks sida av en massa adelsmän och så som vill göra sig av med Birger. De blir av med dem och liksom bastar in i fängelset för att släppa ut dem. Och säger de, amen, så ligger han där i ihjälsvulten, så Erik är han död.
Yes.
Och då, det är han som då kanske skulle utropat sig någon form av kung, finns inte kvar. Och då blir det Ingeborg som får ha den här positionen. Yes. Hon nämns för första gången i ett aktstycke i vad vi baserar oss på väldigt mycket för gången, det vill säga Erikskrönikan.
Mm.
Det är året 1318, då hon är 18 år. Och hon har sin treårige son, har precis, har hon... nämns också berättelsen, det vill säga Magnus Eriksson.
Yes.
När de stormar in där, märker att hertig Erik är död, så måste de välja en ny kung. Och Mikael Nordberg, i sin bok I kung Magnus tid, som vi baserar oss på ganska mycket nu, han säger en del intressanta saker om det här valet av Magnus. Han skriver så här: inte bara stormännen var närvarande, utan också fyra bönder av vart härad, vilket är det första exemplet i Sverige på en bredare folklig representation eller åtminstone närvaro vid ett viktigt politiskt tillfälle. En forskare i J. Rosén har till och med velat se valmötet 1319 så som den första ständiga föreningen i vår historia. Om midsommaren ver efter kom mangen stolts hälade from, varda seder i Uppland och marge bönder med ibland. Fyra bönder skulle redo vara i vart herat och skulle fara, och möttos alle vid Mora ting, det bud for rikigt allt omkring. De möttos där a midsommars dag i godon tima och god lag. Så
fint.
Bönder fick vara med.
Yes.
Så man kan ju lite se det som att Ingeborg är den första kvinnliga ledaren i Sverige, första girlbossen.
Ja.
Och hon uppfinner också demokrati
och feminism.
Ja.
Yas queen.
Så det är Slay. Sverige försökte skryta med att vi var världens första feministiska regering, men man bara var inte så blygsam.
Nej, eller hur?
Vi var det. 700 år sedan.
För 700 år sedan var vi Sveriges första feministiska regering.
Ja,
verkligen.
Tycker jag ändå. Mm. Eller kanske, världens första. Vi säger världens
vi
första.
Vi säger världens första.
Jag tycker ändå att vi kan göra oss förtjänta av det.
Ja, absolut. Och så uppfann vi bondedemokrati.
Ja.
Mao Zedong, Ho Chi Minh slänger i väggen.
Ja.
Ja. Och med det har vi färdiga med Ingeborg.
Så vi kan helt enkelt säga att Ingeborg uppfinner demokrati, feminism och maoism.
Yes.
Ja.
Och det är ändå, då har man ganska mycket under bältet när man bara är 18 år.
Ja, den här kopplingen till Mao tyckte jag var fruktansvärt vag. Men jag kan ändå...
Bonde, någonting, demokrati.
Det förekom bonde, alltså Mao.
Ordet bonde, alltså Mao. Vadå?
Lite vagt, men jag köper den.
Ja, bra. Du tyckte inte det var konstigt att kalla det för världens första feministiska regering, men att gå så långt som att kalla det som världens första maoistiska feministiska regering, too far. Under den här tiden sen då, när Ingeborg var med i det här riksrådet som var en förmyndarregering för kung Erik Magnus, nej förlåt, Magnus Eriksson. Det är inte alls snurrigt där med namnen.
Nej.
Och det är också ett ämne vi aldrig har pratat om den här podden förut, att alla kungar heter samma sak.
Nej, vi får komma att lida av det där ett tag till.
Vi får ta en väldigt så här intressant och ny take.
Som vi sagt podden. Tidigare, det är först med Gustav Vasa det blir lite ordning och rena med.
Precis, i alla fall. Hon sitter i förmyndarregeringen.
Mm.
Och hon gör sig genast massa ovänner. För att hon, ja, hon gör lite vad fan hon vill. Hon lägger sig i utrikespolitiska affärer. Hon använder sig av kungasigillet lite som hon vill och tar massa beslut och bjuder, alltså hon gör massa politiska beslut på egen hand och, alltså man säger, hon är lite chad kan man väl säga. Mm. Medan riksrådet är lite av en...
Men Virgins.
Virgin, ja, precis.
Jag tycker mer att det är liksom... Precis som... Alltså hon är ju Mona Sahlin, tänker jag. Den, för precis som Mona Sahlin såg liksom att, vet, gubbarna i LO-byråkratin som satt och hörde och ville hålla tillbaka kvinnor som henne, liksom. Så det är så här, det är faktiskt min rätt att använda kungens gill hur jag vill. Och köpa lite Toblerone och blöjor. Ja. Och det är också min rätt att gifta mig med min livvakt. Och ge honom massa pengar och slott. Eller man har sagt. Och det tycker jag ändå hon... Det tycker jag är empowering.
Ja,
jag som kvinna känner mig liksom väldigt så här... Jag känner mig representerad och upplyft.
Vi behöver en Yas Queen sting som vi kan slänga in varje
Victor
gång.
Löst där.
Victor löst där. Ja, det är kul att du nämner det här med att hon gifter sig med sin livvakt. För hon har en, vad ska man kalla honom, en höger hand, en betrodd, ja, precis, som hjälp, en man som hjälper henne först. Först som rådgivare och vän, sedan som älskare och till slut lite längre fram i den här historien som äkta hustru, inte skojade, som äkta man. Det är den halländsk-danska adelsmannen Knut Porsche. Mm. Har inget med bilarna att göra, tänker jag. Men det låter lite så här sexigt.
Halländsk danska också.
Ja, Knut Porsche och Björn Ferrari, hans.
Ja. Vi vet väldigt lite om Björn Porsche, hans personlighet, så, men bara det att han är hallänning, så jag vill att våra lyssnare ska tänka att han låter som Stefan och Christer hela vägen igenom. Att han säger en lighter brännvin.
Knut Porsche.
Bröllop och fatta.
Det var en jättedålig halländska. Jag kan inte halländska för mycket. Jag bara pressar
ut. Hur låter halländska? Välkommen till Respektpodden.
På våran, i våran Soundcloud statistik så stod det inte hur många halländningar vi har som lyssnar. Så att vi får hoppas på att ni inte är så många.
Mikael Nordberg, take it away. Knut Porsche var en halländsk-dansk adelsman som hade nära förbindelser med missnöjda danska stormän. 1318 hade han kämpat på hertiginnarnas sida mot kung Birger och var en av de herrar som på det svenska rådets vägnar och i hertiginnan Ingeborgs närvaro kommit överens med det norska riksrådet om att välja Magnus Eriksson till svensk kung. Den förnämna rollen kan innebära att han redan nu blivit hövitsman på Varbergs slott där hertiginnan ofta uppehöll sig som först hennes förtrogne och möjligen älskare. Och därefter från 1327 som hennes make skulle han göra en lysande karriär och sluta sitt liv som hertig av Halland och Estland. Den senare värdigheten han dock inte glädjas åt länge. Ett halvår efter utnämningen dog han.
Men nu hoppar vi fram lite för långt där kanske. Men...
Alltså med att han dog. Ja, det var väl en lite snabb överblick över honom. Men för att göra de här lite mer... neddyken då. Det är ju Ingeborg det handlar om, men det är mycket hennes förväxlingar med Knut Porsche som är problemet. Men Mikael Norberg skrev också att Ingeborg har, hon har betecknat som en självrådig, ung och lättsinnig härskare, och hon förde en oansvarig utrikespolitik. Hon nonchalerade riksråden i båda länderna och hon lade sig till norska kungas gillet och använde det för egna syften. Och en jävligt rolig grej hon gör, det är att hon vad fan är det? Hon bara ställer in en statsskuld.
Ja, hon bestämmer då att i kungens och Sveriges rikes namn, så att säga, så förklarar hon att Rigas medborgare ska bli fria från skuld. Så på egen hand så bestämmer hon bara att den här skulden som Riga har till oss, den skiter vi. Mm. Och så tänker att alla andra i här riksrådet blir jätteupprörda.
Stå!
Men vi tänker, vi är ju kung på en, vi är ju då självklart på Ingeborgs sida. Vi kan väl se det här manschauvinistiska och hemskt gubbiga i att hålla på att ha statsskulder och sånt. Så...
Precis, vi är monarkiska feminister bland mycket annat.
Precis.
Men hon gör ju då det här. Det förtar ju lite från hennes liksom, vad ska man säga, schyssthet här. Att hon gör det här i utbyte mot att hennes kille, det där är typiskt, en sorglig grej med så starka kvinnor i historien som man har fått reda på. Du vet såhär Beauvoir, Sartre, att det liksom har varit i såna här relationer där man gömmer sig bakom sina män. Det är sorgligt, men hon är ju också människa. Att hon löser ju upp Rigas skuld i utbyte mot att Knut Porsches skuld gentemot Riga ska upphävas. Så den svenska statsskulden bara skriver hon av för att rädda sin pojkvän. Och jag tänker parallellt till vår andra starka kvinna här, Mona Sahlin. Som... Vad var det hon gjorde? Hon köpte...
Nej, hon skrev en högre lön än... Vad var det nu? Hon skrev på pappret att hennes livvakt hade mer pengar än vad han egentligen hade, så att han kunde köpa en villa någonstans. Ja. Var det väl så som var grejen, tror jag.
Det är ändå mycket nära här.
Ja, det är många likheter. Vi kanske inte bara ska kalla det avsnittet för avsnitt 8 om Mona Sahlin.
This is her fight song.
Ja. Jag tycker ändå, jag tycker det är ett ballt. Alltså Ingeborg är uttaget ganska, förutom då att hon gör massa saker åt Knut Porsche, som är en vanlig, jag tänker att Knut Porsche är liksom, ja men the abusive boyfriend i det här sammanhanget liksom, som tvingar henne att göra saker. Men egentligen så är hon ju en stark kvinna även under det här förhållandet. Det kanske är tvärtom förresten, Knut Porsche kanske är en sån här, om man tänker att det är den, liksom den töntiga killen som liksom alltid låter tjejen göra som hon vill. Ja, nej älskling, förlåt älskling.
Ja, det kanske var att han liksom satt såhär orakad, inte gjorde någonting och bara kom igen, du måste vara med och slå ihjäl kung Birger.
Ja.
Och liksom såhär, idag hade man kanske såhär köpt honom lite snygga kläder och piffat till honom och så. Ja. Man bara, här tar Varbergs slott och Estland.
Ja.
Det är liksom såhär.
Precis, han kanske var ganska handfallen i allt det.
Hon kanske var lite såhär manic pixie dream girl.
Ja.
Att hon kom in och var, det är ju en, vad ska man säga, jag gillar inte det här begreppet för det låter som en anglicism, jag vet inte om det är
trop.
Det. Trop.
En trop.
Hört folk säga. Vi kör, ja, trop.
Vi kör trop.
Klisché i en film.
Ja.
När det är att det kanske är en film, typ mycket så här romantiska komedier går ut på det. Att du har, du har en kille som inte har så mycket som händer i hans liv och som är dålig och självförtroende och lite ledsen och sådär.
Mm.
Och sen så kommer det in, om du har sett filmen Yes Man med Jim Carrey. Eller han lever ett väldigt uptight liv, väldigt stram. Och så kommer en kvinna som spelar ett knäppt band, klär sig tokigt, är väldigt självsäker och vars enda liksom existens verkar gå ut på att inspirera män omkring henne.
Yes. Zoe Bechamelsås.
Ja, som Zoe Bechamelsås, precis. Det kan ju vara att Ingeborg var en sån figur.
Jo.
Att liksom hon gick fram till Knut Porsche och bara, vad lyssnar du för något? Och han bara, nej det är bara en sån här gammal grej jag hörde på bondemarknaden. Så här, det mycket en gyckelband så. Så, bara, så spelar hon en sån här excentrisk psalm från östra Europa eller något sånt där,
ja, ja.
En ortodox visa eller någonting.
På ett lite quirky sätt.
Ja, på lite quirky sätt. Och blasfemiskt sätt.
Ja, ja, ja.
Så där, men
lagom ju, blasfemiskt.
Ja, lite tokigt men inte för tokigt.
Nej, precis, precis.
Hon kanske är lite hipster. Hon är inte så här cistercian utan det är en ny munkorder som är nästa grej. Liksom, och så.
Ja.
Och så lyfter hon Knut Porsche ur smutsen liksom, och gör honom till den man han sen kommer att bli.
Mm. Ja, jag vill tro att det är så här det är.
Vi är ett år in i hennes rentid där, tror jag. Vi har redan analyserat färdigt henne.
För det som händer sen det här, det är ju att antingen på Knuts egna... det som händer sen här, det är att antingen är det Knut då, eller så är det Ingeborg själv som bestämmer sig för att Skåne, fauna nice istället med Skåne. Ska vi inte ta tillbaka Skåne? Eller? Vi tar Skåne va? Och då tänker de att då ska de göra det tillsammans med Henrik av Mecklenburg.
Mm.
För det som händer här, det är att man skriver på ett avtal med Henrik av Mecklenburg. Där man säger till honom att, ja men om din son, Junker Albrecht, får gifta sig med kung Magnus yngre syster, Eufemia, så kommer du alltid skydda oss från Danmark. Så att om vi blir anfallna av Danmark så får ni ju skydda oss. Och så gör vi tvärtom också. Så man ingår en slags pakt här liksom. Och det här äktenskapet, det sätter Ingeborg sin egen stämpel på, sitt eget sigill. Mm. Hon lovar sen också att hon ska sätta dit kungens sigill senare också. Men det verkar aldrig som att det skedde. Men det här var allt i det öppna. Men sen gjorde man ett hemligt litet extra brev.
Oh my lord.
Där man bestämde att förutom allt det här goa som vi bestämde, så ska du också hjälpa oss att inta Skåne när det händer, va? Eller hur, Mecklenburg? Gamla Mackan.
Eller Mecklen som du sa.
Mecklen.
Jag kallar han lite som ett nick så.
Ja.
Hur är Mecke? Sluta kalla mig det.
Mulle Mecklenburg. Mulle Mecklenburg ska hjälpa till dem.
Snyggt korståg.
Nej men du, ett korståg.
Ja.
Som de säger i Amerika.
Fräsig kära.
Ja, man ingår helt enkelt ett avtal att så småningom så tänker vi gå in i Skåne och då ska du hjälpa oss.
Mm-hmm.
Och det här är någonting som de andra då i riksrådet inte är medvetna om. Att de tänker ta Skåne från ingenstans. Men Ingeborg tänker, jag snackar med dem sen.
Tänkte du det idag liksom, om Mona Sahlin bara så här skriver av en stadsdel för ett lån till ett annat land för att hennes pojkvän vill liksom köpa ett nytt hus. Och sen så bara, ja, och ska vi invadera Danmark också och berätta inte för resten av regeringen liksom. Hon bara pratar lite med militären. Vad vet liksom regeringen ska göra det här.
Ja, jag har snackat
om det. Här är kungens sigill förresten.
Eller det är mitt sigill då. Men jag ska skaffa kungens sigill sen.
Ja, men här är Görans signatur. Han är med på det.
Gustav den femte Adolf, bökungen!
Mikael Nordberg skriver: Hur gick det nu med de storstilade planerna mot Skåne? Något stöd för dem kunde hertiginnan i varje fall inte påräkna från huvuddelen av det svenska riksrådet, varför hon och Knut Porsche agerade på egen hand. På sommaren 1322 var den senare i Nordtyskland för att skaffa ekonomisk och annan hjälp till det skånska företaget. I hertiginnans namn lånade han den andra djuret 1000 mark i Stralsund, och i skuldbrevet behängt med hennes gill lovade hon tull och avgiftsfrihet åt stadens köpen i såväl Sverige som Norge till dess lånet har återbetalts. Vidare lovade hon att kung Magnus i eget namn och med eget skill skulle bekräfta löftet. Mm. På hösten 1322 anföll så Knut Porsche Skåne och trängde fram till Lund med sina trupper. Företaget skedde utan någon som helst militärt stöd från Mecklenburg. Ja. Istället gjorde herre Henrik en helomvändning som måste betecknas som karaktäristisk för mecklenburgska vanor. Han svek sin bundsförvant och gick över på den danska sidan. Det belönades genom att han några månader senare fick härskapen Rostock, Neuen och Schwan som ärftliga län av kung Kristoffer av Danmark och genledlovare.
Ja. Det som händer då är alltså
helt enkelt.
Ja, Mulle Mecklenburg, han vänder om och bara, hörni, Danmark.
Det är roligt också att man förstår inte, som Mikael Nordegren presenterar det här, så låter det inte som att det är någon skiftning i alliansen, att det är så han fick ett bättre bud.
Nej, det låter
vi
kan
får ingen förklaring till det, bara företaget skedde utan någon som helst militärt stöd från Mecklenburg. Bara så här, varför då? Bara, fuck you, that's
ja, men why. Det, jag vet, förklaringen är, det är en helomvändning som måste betecknas som karaktäristisk för mecklenburgska vanor.
De bara är
det,
så.
De bara är så. Mecklenburgarna.
Han bara kom till dansken och bara, tja, hej, är inte du i krig? Jo, men jag tänkte svika min allierade bara. Jaha, vad vill du ha då? Vadå ha?
Ha? Va? Nej, alltså jag är på din sida nu. Okej. Okay. Hur mycket guld vill du ha?
Han kom in med såhär jokermålning och bara, vi lever i ett samhälle.
liksom,
vissa vill bara skapa kaos.
Gick fram till kung Kristoffer, why so serious?
Så jättecringy, såhär live.
Supercringy, liksom, ja. Härligt. Men Fedora. Vape.
Han blev väpnade alla sina riddare med så här katanor och så dåligt smidda också, så här buttrycksskit.
Ja, det här är ju något som man måste beteckna som karaktäristiskt för mecklenburgska vanor. Ja, det gick åt helvete.
Det är edgy tyska första numret.
Det blev inget Skåne i första, i alla fall inte än. Inte för Knut Porsche i alla fall.
Nej.
Men det här samröret med Knut Porsche som Ingeborg har haft nu ett tag har då skapat en del ilska bland riksråden. Svenska riksrådet, de träffas. Det är flera olika adelsmän och biskopar. Bland annat ärkebiskop Olof av Uppsala, biskopen av Växjö, drottsen Knut Jonsson, 22 riddare, 5 väpnare och bla 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 bla. De möts på ett möte i Skara den 20 juli 1322. Mm. Och då slutar man en slags pakt. Och tanken här är väl att man ska försöka tränga bort Ingeborg lite grann. Och framförallt tränga bort Knut. Och i den här så är det ganska mycket att man, så här, man pratar om hur olycklig man är över utvecklingen i riket. Och det påpekas hela tiden mycket om en, quote, utlänning och utlänningars... ja. Påverkan i politiken.
Det är väldigt kul att det finns något som heter vague posting, ja. på Facebook typ. När man säger, jag är så himla trött på arbetskamrater som inte kan hålla tiden till exempel.
Precis.
Och så vet man att det är någon som läser det, men man säger det inte direkt. Det känns att hela riksrådet är så här bara, vissa utländska män har betett sig lite problematiskt. Och jag tänker liksom att han sitter lite hopsjunken så här, Knut Porsche och bara men
tråkigt var det
ju inte. Men Ingeborg bara, men det kanske inte är mig de pratar om. Ingeborg bara, det är dig Knut. Ja. Men kan du veta, jag Knut. Okay.
Men han, Birger, han är ju norsk. Han kanske? Nej, det är inte Birger. Det är inte Birger, det är du Knut. Det är bara dig.
Stackars Knut.
Ja. Ja, man vill alltså på något sätt tränga bort det här paret ur deras politiska verksamhet kan man säga. Så att de inte ska kunna ta del av det här riksrådets politiska beslut lika mycket i alla fall.
Vilket år är vi på nu?
1322.
22? Ja, för då kanske kan gå vidare. De är hidstämma 1323, vilket inte framgår exakt.
Vilken sida är du på då?
36-37.
Var det hidstämman? Är det...
Helt utan inflytande blev hertiginnan. Det är mitten av 37, men...
Ja, det är norska där. För det som händer sen är också att den norska riksrådet bestämmer sig för att göra exakt samma sak. Mm. De är också jävligt trötta på utländska utländska aktörer. Och Knut sitter där. Den här gången kanske...
De är faktiskt normen, så det skulle kunna vara vilken svensk som helst. Things I want to believe.txt.
De går till och med så långt att de utser en forman, vilket du antar är liksom... Ja, senare så kallas han för kongens drottsete i Norge. Alltså, drottsete i Norge. Min norska är felfri.
Men en drotts helt enkelt, eller?
Jag antar det.
Mm. För det är väl en militär titel, tror jag.
Mm, det är det väl. Men han, först så står det att han utsätts till forman. Det är ärkebiskopen Eilif som föreslår...
Man tänker på att det kommer en snubbe i sådana hard hats.
Det är det jag tänker också.
En gul reflexväst och bara... Jag tar över bygget, gubbar!
Men nu, gubbar, okej. Okay. Kaffepaus och sen kör vi hårt, okej. Okay.
Ja, man satt med termoskaffe i några år där.
Så såg det ut när Erling Vidkunsson steg in i riksrådet.
Bra namn, tycker jag.
Mm, verkligen, väldigt norskt, så här, fornorskt fint. Mm. Jag slår vad om att Marcus Folin tycker om det namnet.
Erling Very Vidkunson. Glorious.
Very glorious name. And then the glorious Erling Vidkunson, as you well know, a true Viking, glorious fighter, entered
the Norwegian... mentality of wanting a lot of money.
Han utses då till forman i Norge. Av samma anledning i princip. Man är också jävligt trött på hur Knut Porsche och Ingeborg har använt sig av kungens sigill lite hur som helst och bestämt sig... Jag har bestämt massa olika utrikespolitiska affärer på egen hand utan rådets råd. Yes!
Ja, de har ju då någonting som heter Hirdstämma 1323, först i Norge. Och det var ju lite det du var inne på förut, Ante. En sak som är kul att lägga till är att de nämner att man skamligt nog inte förmådde konungen inte väl föda eller kläda sina goda män. Ja, det man syftar på då är ju alltså att sen Håkan den femtes död, så alla de här godsen och allt möjligt hade, man har inte kunnat ta hand om det här, så att vår nuvarande kung har inte kunnat kläda eller föda sina goda män, vilket låter så himla sorgligt på något sätt.
Och det är också lite trist att skylla honom för det, med tanke på att han vid det här laget är typ 5 år eller något sånt där.
Man sitter och spelar Nintendo.
Kommer, riksrådet kommer in och smiskar honom ibland.
Ja, men de har ju då också en sån här hirdstämma i Sverige 1323.
Yes.
Och helt utan inflytande blir hertiginnan Ingeborg inte här. Man så går jävligt hårt mot Porsche. Alltså, men ja, hertiginnan är ju under hertiginnan liksom. Så trots dess hårda kritik av tillståndet i landet, som ju drabbade henne även om hennes namn inte nämndes, och inrättade då riksförståndskapet. Biskop Aufdin av Bergen hade ju ett anspråk på gården Toska i Nordhordland, som kung Erik Magnusson skulle ha skänkt hans företrädare ämbetet.
Det här är ju bara ett exempel på att hon får typ vara med och bestämma över att någon präst får ett gods som han säger att han ska ha fått.
Ja.
Och det är ett exempel på att hon inte blev helt maktfri, men det var liksom bara sådana här tråkiga jävla...
Ja, hon verkar mest ha kvar en status av att hon får liksom vara lite som vår kung kanske. Får med på lite ceremonier, klippa lite band, utse lite biskopar.
Men lite så, hon får med och sitta och bestämma, hon får vara med och säga att ja okej, den här biskopen, eller vad det var, han säger att han skulle ha fått det här godset och det verkar som att det är rätt, så du får han det.
Ja, men det är efter det här som Knut Porsche, det är 1326 någonstans där.
Ja.
Så gifter sig, nej 1327,
1327 ja.
Så gifter sig Knut Porsche med Ingeborg.
Och det är efter att han har blivit hertig av Halland och Samsö.
Det är också sedan han mer än för ett år sedan har blivit landsförvisad från Sverige.
Yes!
Så det är lite så här konstigt att de...
Ja, det är väl alltså, ska man väl lägga till här nu, att han är alltså hertig över Halland och Samsö, som då är danska provinser, gissar jag på. Danska områden, måste det ha varit. Så det är han sitter ju i Danmark. Mm. Vilket är också intressant med tanke på att han nyss så gick in i Skåne för att ta Skåne från Danmark.
Ja.
Men det är kanske en annan kung nu, jag vet inte riktigt.
Jo, det står faktiskt om det lite senare då. Men vi kan ju ta lite om Knut Porsches... Han fick reda på att han ovillkorligen måste lämna Sverige senast 1 maj och fick inte, alltså 1327 1 maj, fick inte återkomma utan kungens och riksrådets enhälliga tillstånd. Sina egendomar i Sverige fick han dock behålla, frågetecken.
Du får ha dina grejer, men du får inte komma och hämta dem. Och det är därför vi firar 1 maj nu, barn.
Liksom också det män som tjänat honom eller hertiginnan. Det är excesser, ogärningar han eller hans tjänare begått mot konungen av Sverige eller mot riket skulle vara glömda och förlåtna. men däremot inte det som hade bott mot den danske kungen, det vill säga Kristoffer.
Mm. Man var liksom rädd att någonting hände mellan den danske kungen, det vill säga Kristoffer, som, alltså det svenska riksrådet har inte förlåtit de brott han begick mot kung Kristoffer. Men kung Kristoffer däremot
har förlåtit
det. Har förlåtit det som är i helvete. För hon har tidigare hållit på den av det danska stormen valde mot kungen Valdemar av Sönderjylland, kastade han, alltså Knut Borsa fortfarande då, om. Och den 11 november 1329 ingick kung Kristoffer och Knut Borsa en förlikning som betalade sig bra för den senare. Allt agg, all fiendskap och alla meningsmotsättningar dem emellan skulle, citat, för evigt vara uppryckta med roten ur deras hjärtan. Kung Kristoffer upphöjde nu Knut Porsche att med ärftlig feodalrätt också vara hertig av Estland med städerna Reval, Väsenberg och Narva. Så snart Kristoffer blivit erkänd som konung också på andra sidan stora Bält och Fino och Jylland skulle detta stadfästas av ärkebiskopen av Lund och övriga biskopar försöker Kristoffer. Alltså det är ganska roligt där att det är
jävla 180-vändning av Kristoffer den andra.
Ja, extremt mycket så. Och att det är, de är så jävla arga på honom i Sverige. Om man bara såhär, det är ändå drottningens fru, vi kan liksom inte vara så jävla hårda mot honom. Nej. Men så här, nu gör vi en sån här bra, riktigt så här sick move typ. Vi förvisar honom, han får aldrig komma tillbaka. Han slängs ut till vad? Till danskarna.
Ja,
där har han verkligen så här satt sig i smöret, eller tvärtom inte smöret, i skiten.
Ja.
För att han hamnat i konflikt med kungen. Och så kommer han dit, lite skamsen rädd, och kung Kristoffer bara... Men du är rätt skön, eller vad?
Kung Kristoffer är såhär, vem var du nu? Nej, men jag den som alltid var kompis med dig. Ja, ah, schysst, nice. Gött. Ah, ska du ha Estland eller?
Att han bara får Estland, det är väldigt roligt.
Det är skitroligt, för det känns verkligen såhär kung Sverige såhär bara, det här som du gjorde mot oss, låt gå. Vi är arga, men vi förlåter det. Vi är inte de som är dem. Däremot så kan vi inte ha förlåta vad du har gjort mot våran broder, våran vän i syd, dansken. Vi kan inte förlåta hur du har förrått Kristoffer den andra. Kristoffer den andra står och bara, nej men det är lugnt, det är chill. Nej, det går inte. Va?
Nej, men det är inte okej. Okay. Nej, men det
är det är värn under brån.
Det känns som att Valdemar Birgersson var någon slags här svensk monarkis playboy. Men det var han, den här Don Juan.
Ja.
Det känns som att Knut Porsche är Nordens Alexander Lukas.
Ja, verkligen. Verkligen.
Han gör helt ogenomtänkta saker och bara snubblar in i rikedom och vänskap. Och bara...
Ja, det känns så sjukt att Kristoffer II träffar typ den personen som varit mest drivande i den här hemliga attacken av Skåne. Och hans respons är, ja, Halland och Estland kanske. Varsågod.
Han får inte ens kriga om det.
Han bara, varsågod.
Det är en väldigt märklig tid med det. Också att det är såhär konspiratoriskt angrepp så här. Det finns ingen...
Ja, det är bra. Ja, det är ändå starkt jobbat, Knut, måste man säga.
Ja, jo.
Ja.
Mannen som börjar härska över Norden utan ens försök.
Ja. Va? Ja.
Tack för det.
Tack för det. I Sverige så blir det då till slut fred, eller vad man ska säga, mellan riksrådet och Ingeborg 1926. Man beslutar att nu jävlar, nu gräver vi ner stridsyxan och så börjar vi om från noll här, så kan vi vara vänner. Och de skriver då på en förlikning mellan riksrådet och hertiginnan Ingeborg och alla hennes anhängare. Förutom Knut Borsche. Som man har förlåtit. Man har förlåtit allt som man har gjort mot dem. Men inte mot Kristoffer den andra. Ja. Oh.
Han är liksom någon slags spion och terrorist, Knut Borsche, skulle jag mycket väl kunna se som.
Ja, verkligen. Hon får 3000 mark silver to fuck off. Och så måste hon göra sig av med lite saker som hon har fått till några gårdar och sånt. Men hon får en annan plats och en annan gård som hon ska bo på då.
Mm.
Och då måste då Knut efter det här lämna Sverige. Men vad händer då med Knut här? Han blir hertig över Estland och Halland.
Mm.
Och med då ärftlig rätt. Och han får med Ingeborg sedermera två söner.
Mm.
Som då ska ta över de här hertigrikerna till slut. Tyvärr så dör ju båda de här 1350 digerdöden. Så lät digerdöden.
Det var, du sitter där i någon stad och så hörde du från några kvarter bort, whoop, the black death is upon us.
Man går och knackar på sin kompis så här. Lyssnar så här, innan hör ingenting. Så lyssnar man mot fönstret, hör man så här. Han är död.
Det digger han. Det kan man ju faktiskt inte historiskt veta om det var så här, du vet, pestbölder lät när de kom till spräckten.
Så var det nog.
Ja, jag tror det.
Onödigt lång sidospår.
Väldigt lång sidospår. Jag vet inte riktigt varför vi kommer.
Ja, skit samma. Men det var så tänkt att de skulle fortsätta en familj där, Ingeborg och Knut Porsche. Man undrar vad det hade betytt för den svenska tronföljden. Då hade vi plötsligt haft folk som hade kunnat göra anspråk på tronen som satt i Estland / Danmark. Vet vi inte var riktigt. Men Knut Porsche, han fick inte njuta så länge av sina hertigdömen. För han dör. Han dör bara några månader efter att han har blivit hertig över de här områdena. Så är det.
Ja, jag tänker faktiskt det är inte så mycket mer vi har med Ingeborg, men jag tänkte man skulle kunna gå tillbaka lite och ta så här, ja, någon så här summering av hennes liv. För ja, det var några saker vi kanske missade, så vi kan ta nu bara lite kort. En sak är då att man, riksrådet har ju en bestämd storlek, men de, för att släppa in henne så expanderar man riksrådet. Alltså man gör, jag vet inte om det ska ha 7 poster eller någonting, jag orkar inte kolla upp just nu, men man säger då att man expanderar till 8 typ, bara för med drottningen. Så hon är ju också den första inkvoterade regenten. Det är många stora grejer man står
på. Yes queen, här kör vi den stingen.
Ja, det är också hon som avrättar Magnus Birgersson, alltså Birger Magnussons son, som hela Erikskrönikan är så nog om att han hade inte gjort någonting och han var bra kung och det är så synd att han behöver stryka med och så.
Ja, just det, den här som skulle ha blivit kung, den oskyldige sonen till den hemske.
Precis, ja. Och det är hennes riksråd som gör det här, så det är just hon det. Som liksom är honom. Ja. Så hon börjar sin karriär med att kvoteras in och avrätta en oskyldig prins. This is my fight song.
Yes queen. Who run the world, girls? Who run the world, girls?
Jag hon tvingade riksrådet att sitta och sjunga det. Bara, who run the world, girls?
Hoppar upp på bordet och dansar.
Ja, precis.
Girls.
Men det kan ju vara lite intressant att se, kanske mest intressant inför nästa avsnitt, men för att höra Mikael Nordgrens överblick över vad det är för kungarike hon egentligen besitter de här korta åren och som Magnus Eriksson får. Och det är nämligen så här: Erik Krönikan hade verkligen rätt. Få kristnar leva nu slika. Den lille kungen härskade över två riken som tillsammantagen yta var det största väldet i hela Europa. Den lille kungen då, som är omyndig och som för det här avsnittet skull, ja, tänk Ingeborg istället för den lille kungen. Ännu större skulle det sedan bli då Skånelandskapen från 1332, alltså efter Knut Porsche, de
inte, tack,
med det.
Inte tack vare Knut Porsche.
Nej, precis. Det är nu lite mer trots Knut Porsche som får det. Förenades med Sverige och Norge i personalunion. Det norska riket innefattade inte bara nuvarande Norge utan också Viken, senare kallat Bohuslän, och Jämtland och Härjedalen samt Island, Färöarna, Shetlandsöarna och Orkneyöarna. I Sverige ingick sydvästra Finland och kusttrakten upp utefter Bottenhavet, under det att gränserna österut mot furstendömet Novgorod var synnerligen obestämd och omtvistad fram till 1323. Befolkningsmässigt var dubbelriket kanske inte så imponerande. Vi har inga som helst möjlighet att exakt beräkna hur många människor som bodde i de nordiska länderna, varför det siffror som olika forskare med olika metoder kommit fram till snarast bör ses som inspirerade gissningar med betydande felmarginaler. Sverige och Finland kan kanske i början av 1300-talet ha haft 650 000 till 750 000 invånare, Norge 300 000 till 400 000, Island 80 000 och Danmark uppåt 1 miljon, varav möjligen en fjärdedel, tredjedel i Skånelandskapen. Konung Magnus Eriksson kunde alltså eventuellt ha härskat över 1,5 miljon undersåtar. Så innan de får Skåne då, så kanske 1 miljon kanske i alla fall.
Ja, det är strax över 1 miljon.
Ja.
Bra jobbat, eller?
Ja, det kan man ändå tycka.
För var en tvååring, eller vad nu var när han valdes till kung.
Frankrike under den här tiden kan ha beräknats av befolkningen på cirka 16-20 miljoner.
Ja. Okej då.
Men England 3-4 miljoner.
Ja.
Så man var kanske en tredjedels England.
Ja.
Det är inte så.
This is
her fight song.
Who run the world?
Who run a small piece of den yttersta kanten i medeltiden? Girls.
A girl maybe.
For a year. Men det är ändå, den första feminismen är också den mest blygsamma feminismen.
Absolut,
den
absolut.
Modesta.
Därifrån har vi sen klättrat oss upp för feminismens trappa.
Ja.
När hennes två nya söner då dör, så ärver hon det halländska hertigdömet. Och får väl då på något sätt ett visst inflytande i alla fall, tänker jag. Men den som sen trädde fram då innan hon dör 1361, vi kommer gå in mer på hennes död kanske i nästa avsnitt. För innan det så är det en annan kung som till slut har växt sig stor och ska sätta stopp för den här feminismen som gått för långt.
Ja, precis.
Ja, han tar det vita pillret och tänker att...
Det vita pillret behöver inte vara nödvändigt. Han är en man som går sin egen väg, helt enkelt.
Ja.
Men going the wrong way. Incelkungen.
Men det ska vi ta i nästa avsnitt.
Mm.
Vi har däremot en sak kvar.
Vad inte?
Vi ska utse det här avsnittets härliga konung och det här avsnittets...
Eller barnhugg.
Eller barnhugg.
Men... Jag har honom såg en gång. En härlig konung. Så det här avsnittet har ju ett problem som ganska många avsnitt har. Ett då att det brukar inte vara, vi hanterar inte så många kungar på samma gång. Det är en i taget och så. Så vi måste bredda lite mer till så här kung i någon slags andlig mening. Så, här, så jävla kung alltså!
Så jävla kung! Ja, jag tänker det också. Vi får, ju mer vi går framåt i tiden så kommer det vara mer och mer specifika avsnitt om väldigt specifika personer så att säga, och inte så lika brett. Så från och med här någonstans så får vi väl kanske finna oss i, från och med den här nya säsongen av Kungpodden. Så får vi väl kanske finna oss i att en härlig konung inte nödvändigtvis måste vara en faktisk konung. Men det kan såklart och får gärna vara en faktisk konung.
Precis. Vi tunnar ut konceptet lite, men det är för det större goda.
Mm.
Men det här avsnittet har ett annat problem då, att avsnittet rent är ju inte en kung heller. Och det är egentligen inte ens en drottning, om man ska vara helt historiskt korrekt.
Nej.
Utan det är en hertiginna som råkar vara släkt med den som ska bli kung.
Men vi har också nämnt lite olika karaktärer under den här berättelsen. Precis. Jag har redan sett ut min härliga konung och mitt banehugg.
Ja, härliga konung är ju så uppenbart på något sätt.
Ja, okej.
Okay. Eller,
jag har en härlig konung.
Okej, okay, för sig, när jag tänker lite på det. Okej.
Okay. Okej, okay, härlig konung först eller banehugg först?
Härlig konung.
Härlig konung först, okej.
Okay. 3, 2, 1.
Kristoffer den andra.
Kristoffer den andra tycker du är härlig?
Ja.
Storkint, han var släppt.
Jag tänker säga så här, jag tar orden härlig konung väldigt bokstavligt här. Jag tycker att han verkar jävligt härlig. Om det kommer en snubbe som man vet att det här killen försöker ta stora delar av mitt rike. Och så tänker man bara, det är rätt skön.
Vill du ha Estland?
Ska du ha Estland eller? Tycker jag verkar som en jävligt härlig konung.
Jag tycker att det låter som en så osäker konung. Att han var såhär, okej, du har nytt mig. Nej, jag vet, jag kan inte slå dig nu. Du slog mig nämligen. Nu gjorde jag. Okej, okay. Men ta en stund.
Jag tolkar det mer som att Estland är inte så viktigt. Ska du ha det eller? Chilla där borta ett tag. Kom igen, det blir lugnt. Det är coolt.
Storsint. Okej, okay, fine. Jag är feminist.
Ja.
Jag är medveten om mina privilegier.
Mm.
Jag tycker det är dags att släppa fram kvinnorna.
Yes.
Put the pussy in power, jag brukar säga.
Beyoncé. Nu sa jag bara ordet Beyoncé.
Ska vi sitta här och göra lite feministiska läten ett tag bara? Normer. Okay,
nej, så därför har du valt Ingeborg då?
Jag släpper fram Proto Mona Sahlin här.
Yes.
Jag tycker hon inspirerar mig och hon inspirerar unga kvinnor världen över att konspirera mot Skåne och sälja ut landet. Så. Det är min.
Ja, då ska vi utse våra barnhugg då.
Ja.
Vet du hur du ska ha?
Jag har bestämt mig.
Yes, då kör vi.
3, 2, 1. Erling Wikingsson av Mecklenburg.
Ja, den var ju bra. Den var ju bra, Henrik av Mecklenburg behöver verkligen.
Ja, men det var ju bara det här liksom omotiverat förräderi.
Ja, verkligen.
Att han bara...
Alltså omotiverat, han har det i generna alltså, vi är de är. Vi är de vi är, man kan inte göra någonting åt det.
Den evige tysken måste ju få en liten så här.
Det ligger i den mecklenburgska vanan att man förråder helt utan någon anledning.
Ja, typiskt. Tysken, han startar krig. Han fjolar krig, hur översätter man det?
Fjolar?
Alltså jag parafraserar en antisemitisk propagandabild, har du inte sett den?
Vilken menar du?
Det är jude. Och så engelskt översatt. He starts war, he fuels war.
Ja, fuels.
Aha. Men jag har ju liksom, min analys har avslöjat att det här är bara tysk osjälvsäkerhet. Så att de egentligen pratar om sig själva här.
Såklart.
Att det, men, ja.
Ja, det är någonting tyskarna gjort så är det fuels war, kan man säga.
Ja, men det är också så här. Juden, han startar krig. Han liksom håller krig vid liv. Man bara, men...
Sten och glashus.
Ja, väldigt mycket så faktiskt. Så det får du tänka på, Ante.
Ja, jag valde Erling Vidkunsson. Jag körde på din linje där. Jag tänkte att här har vi äntligen en stark kvinna som sätter ner foten. Gör det hon tycker är rätt att göra. Och vad gör mannen då? Vad gör den norska mannen? De skickar fram en jävla vit cisman, Erling Vidkunsson, som tar makten från henne i princip och gör det som han tycker är rätt.
Mm-hmm. Ja, att inte...
Att inte vara feminist.
Ja. Ja, och inte så här, på ett feministiskt sätt använda kungens gill för att bara leka med statskassan och konspirera mot...
Att inte i feminismens namn göra sig av med Rigas statsskuld till... Sverige, ja, till förmån för sin pojken då. Men ändå, det var ändå en feministisk handling.
Jag håller med, Erling Vidkunsson, vilken jävla...
Erling Vidkunsson, han ska ha skit.
Är han en vitkränkt man, kanske?
Mm. Ja. En vidkränkt man.
Vidkrunkt son.
Ja, och härligt, där har vi sett utsatt våra...
Det är faktiskt du hade ett bättre barnhugg än vi hade, måste jag.
Tycker du? Ja. Ja, bra. Jag gillade ditt barnhund, fast mitt barnhund kanske var... Du borde ha tagit mitt, för att du hade fått en här 100% feministisk Anders här.
Ja,
men
precis.
Jag tycker det
men
blir...
så kanske mitt tysk hat liksom trumfar lite med feminism.
Ja, så kanske. Jag tycker det är kul att vi ändå ganska ofta får olika barnhugg och härliga konungar i de här avsnitten. Ja, för det känns som att, framförallt i det här avsnittet, känns som att det kunde ha varit uppenbart vad som blev vad. Men så blev det inte.
Fast jag vet inte vad man ska säga om Knut Forsse. Alltså, vi har lite olika takes på honom. Ett, att han är så här... Men sen också den Alexander Lukas-grejen, vilket gör det.
Jo, men jag tycker inte han förtjänar att vara varken en härlig konung eller att få ett banehugg. Han är liksom inte tillräckligt dålig för att bli banehuggen, men han är inte heller tillräckligt härlig konung.
Det som man får intrycket att han är lite dum.
Ja, precis.
Som, och att han bara glider runt.
Vilket antagligen är fel, för antagligen var han en jättesmart strateg och sånt, med tanke på att han lyckades först gifta in sig i tronen.
Att han anstränger sig för någonting.
Nej, det kanske det inte gör.
Saker bara kommer till honom.
Det kan ju också göra med att vi bara hittat på ungefär hur saker gick till.
Vad menar du?
Vadå? Och där så får vi sätta streck. Vi är färdiga.
Dagens avsnitt. En kort regenttid, men ett, var det så det här? 1 timme och 47 minuter långt avsnitt kommer det inte vara. Ni kommer bli sura på mig, kära lyssnare, för att vi skär ner det här.
Ja, jag tror inte att ni kommer bli sura på oss. Nej. Jag tror ni kommer vara nöjda med att vi skär ner lite grann.
Ja, sen har vi Magnus Eriksson som antagligen är den regent som suttit längst av det vi hanterat nu. Och om inte det, så i alla fall den det finns mest dokumenterat av.
Ja.
Så antingen kommer Kungpodden dedikera typ 13 avsnitt till en kung.
Ja.
Eller så behöver vi bli lite mer svepande i framtiden.
Det får nog bli så.
Ja.
Men vi säger tack till Ingeborg. Vi säger tack till... er som har lyssnat på det här avsnittet, orkat er genom ännu ett avsnitt. Välkomna till den nya säsongen.
Ja. Och vi säger såklart som vanligt tack till Viktor Toverstrid som har gjort jinglarna till den här podden.
De bra jinglarna
i alla fall. Jag tycker dina är bra med Ante.
Nej, de är inte alls lika bra.
Men det är nu den vedertagna kategoriseringen.
Yes.
Viktor är bra och du är dålig.
Ja.
I allt egentligen.
Ja, ja.
Kolla gärna in Viktor Toverstrids företag Winter Active, spelutvecklingsföretag. Håll upp honom på @skojaaldrigpapi på Twitter. Jag vill också tacka Juris Guldbog som gör vad jag kallar titelkorten.
Mm.
Det är inte kort, men alltså...
Nej, han gör ju de här rösterna.
Ja, röster. Han läser upp intron.
Kungpodden!
Kungbom! Ja, vi måste streama den här. Vi måste komma på ett bra sätt att säga det på.
Yes.
Skitsamma. Kolla in jurisguldbog.se. Kolla upp Vokus Pokus som är hans röstskådespelareföretag.
Yes.
Ja, nästa gång.
Ja.
Magnus Eriksson.
Yes, då ses vi. Tack Anders.
Tack Ante.
Ärad var det Gud i höjden.
Ja.
Denna har jag gjort i slöjden.
Jag har en sov i gång.
En härlig konung.
Ta honom ett främt. Han var en man. Hans likes behövde språna.
Come to king. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte rådor! Med kungen!
Nice. Så beslutar man att... Ja, men vi gräver ner stridsyxan... Vi gräver ner stridsyxan... Fan. Vi gräver ner stridsyxan.